Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Maskros barnpodden. Som vanligt så hör ni mig Helene här idag. Och idag har jag med mig min kollega Maria. Hej Maria!
Hej!
Vi har ju något väldigt roligt att berätta.
Verkligen, det har vi. Och det är faktiskt att jag ska vara ny programledare tillsammans med Helene här i podden.
Ja, så himla kul. Mm. Alltså jag är jätteglad. Alltså jag vill typ applådera, kan vi göra det?
Ja!
Precis, du kommer sitta här och prata med mig i varje avsnitt av podden.
Mm.
Förmodligen varje avsnitt i alla fall.
Ja, precis, ja. Det är målet.
Exakt.
Jag är superpepp och har längtat efter det här jättemycket.
Ja. Och du har ju varit med i podden en gång förut, eller hur?
Precis, jag var med i ett avsnitt och pratade om psykiska sjukdomar. Vilket jag tyckte också var väldigt spännande och kul att få vara med.
Ja.
Och om det är någon som känner att man vill veta mer om psykiska sjukdomar så finns ju det avsnittet också att lyssna på.
Precis. Men för de som inte kanske har lyssnat på just det avsnittet så där, kan inte du berätta lite vem du är? Jag har ju bara sagt att du är min kollega nu liksom.
Ja, absolut. Jag heter Maria som sagt och jag har jobbat på Maskros barn i 5,5 år ungefär. Mm. Och jobbar i vanliga fall med helgläger och coachprogrammet. Vilket är två av våra stödprogram. Och jag sitter på kontoret i Stockholm tillsammans med Helene och massa andra härliga kollegor. Och när jag inte jobbar så älskar jag djur, det vet alla som känner mig. Ja. Älskar hundar, älskar hästar, tycker också det är kul med kläder och baka och träffa kompisar och ja, massa härliga grejer.
Mm. Verkligen. Jag skulle ju beskriva det som typ kontorets färgklick ändå.
Ja, jag brukar få höra det ibland. Jag gillar mycket färgglatt. Idag har jag liksom rosa och blått och allt möjligt.
Ja. Jag är superglad att du är här, Maria. Dels för att så här, du och jag känner ju varandra väldigt bra.
Mm.
Eller hur?
Verkligen.
Vi har jobbat mycket läger ihop och jobbat mycket tillsammans på kontoret.
Ja, jättekul.
Det ska bli superspännande att vi ska få prata precis som vi brukar göra annars. Liksom, på lunchen eller på möten och sådär, fast i poddformat tillsammans.
Verkligen. Ja. Så spännande.
Ja. Och eftersom att du jobbar lite med coachprogrammet så har ju vi lagt temat för idag lite som det. Kan inte du berätta vad temat för podden idag är?
Ja, vi kommer prata om risk- och skyddsfaktorer. Och ni behöver inte fundera så mycket på vad det är för vi kommer berätta mycket mer om det alldeles strax.
Precis. Men som alltid i våran podd så ska vi göra en liten BTS-runda. En botten, toppen, stolt. Och den här får ni jättegärna göra med oss, även om vi inte hör er botten, toppen, stolt, får ni jättegärna också så här fundera lite på så vad har varit botten i er tillvaro på sistone och toppen och stolt och sådär.
Precis.
Maria, vad har din botten varit?
Min botten har varit att den hunden som jag passar, jag nämnde ju att jag älskar djur,
Ja. Hon
har behövt opereras. Så hon har liksom ett stort sår och måste ha en krage runt halsen. Mm. Så hon har varit så ledsen och deprimerad. Mm. Och det har gjort ont i hjärtat att se henne så ledsen. Mm. Så det har absolut varit min botten.
Ja.
Vad har varit din botten, Helene?
Lite samma tema, fast inte djur. Vi har haft mycket sjukdomar i min familj och släkt på sistone. Så jag har liksom känt mig mer orolig. Eller jag har oroat mig mycket för det, tror jag. Så det har varit min botten. Mycket liksom, jag vet inte varför. Min släkt har varit väldigt sjukdomsdrabbad på sistone.
Mm.
Så det är min botten, att det är många som har mått dåligt och att jag oroar mig lite. Jag oroar mig lätt för saker. Men det är såklart supervanligt när folk blir sjuka att man är lite extra orolig. Liksom.
Mm, såklart.
Ja. Vad har din toppen varit då?
Ja, men min toppen har faktiskt varit, det är en sak som ska hända, men jag har längtat efter den. Så därför så är det en toppen för att jag liksom har sett fram emot det här.
Mm.
Och det är att jag ska på Gröna Lund imorgon med min kille. Och jag har inte varit där sedan jag var alltså, typ 3 år gammal.
Så att, va?
Det kommer bli jättekul.
Det är sant. Har du inte varit på Gröna Lund sedan du var liten?
Nej, jag är uppväxt i Göteborg också. Jag har alltid varit på Liseberg, Men inte Gröna Lund. Så jag ser jättemycket fram emot det.
Oh, vad kul. Men du har ju bott i Stockholm ett tag.
Jag vet. Så det är jättedåligt och konstigt.
Ja. Gud, vilken dömande ton jag hade. Har du inte varit på Gröna Lund?
Ja. Nej.
Men vad kul. Du ska få uppleva det.
Mm, det ska bli jättekul.
Tycker du om att åka karuseller och...
Ja, men jag älskar ju allt sånt. Jag älskar ju åka liksom, karuseller, berg-dalbanor, älskar att liksom, äta glass, gå på spökhus, fiska upp sådana här djur i, gosedjur i sådana här automater och spela på chokladhjul.
Ja, men då så.
Alltihop.
Ja. spännande. Jag är lite tvärtom. Jag gillar inte med karuseller och sånt där. Jag tycker att det är kul, kan vara kul att vara på Gröna Lund. Men då vill jag typ gå där och äta. Eller
ja, fempramp.
Eller kanske gå på konserter. Har ju såna där ställen ibland. Det tycker jag är kul. Gå på konserter på sommaren.
Mm, fattar. Nej, jag gillar när det liksom pirrar i magen och det är snabbt och lite läskigt.
Ja, vad kul.
Vad har varit din toppen?
Min toppen är... Det har varit väldigt mycket roliga saker som pågår på sistone. Mest med mina kompisar. Jag har ju liksom kommit in den åldern där det är många som gifter sig och sådär. Och då får ju jag möjlighet att göra roliga så här, möhippor och sånt där för mina kompisar. Så det har varit väldigt mycket sånt kul på sistone.
Gud vad kul.
Ja, jätteroligt är det ändå. För det är mest kul för att man får så här, ses och hänga så himla mycket. Och vi är väldigt lekiga av oss. Vi har mycket så här, femkamper och lekar och sånt där.
Kul.
Ja, så det har verkligen varit min toppen ändå, att få hänga mycket med kompisarna och göra roliga saker.
Det förstår jag.
Mm. Och något du är stolt över, Maria?
Ja, men jag är superstolt över att vara ny programledare i podden. Ja. Det känns ju fantastiskt.
Mm. Vad roligt.
Jättekul.
Det tycker jag du ska vara stolt över.
Ja, tack.
Det är jag också.
Ja, vad bra. Ja. Och vad är du stolt över?
Jag är stolt över att... Ja, men när det händer mycket så här saker, och framförallt när det är roliga saker som händer, så dras jag lätt med. Men jag har också ganska mycket behov av återhämtning och vila och egen tid.
Ja.
Även om jag tycker att det är väldigt kul att hänga med folk och göra massa roliga saker, så har jag liksom ett så stort sånt behov. Så jag är stolt över att jag faktiskt har sagt nej till vissa saker för att hitta såna då luckor av återhämtning mellan alla de här roliga eventen som händer. Att jag har verkligen så här, ja, men sagt nej till andra grejer då för att kunna faktiskt återhämta mig. Så det är jag stolt över.
Gud vad bra.
Ja.
Det där kan vara svårt ibland.
Jättesvårt tycker jag. Framförallt när det är roliga saker som händer.
Gud ja.
Mm. För att man ju också vill göra dem.
Ja, man vill göra så mycket.
Exakt.
Jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om coachprogrammet som jag jobbar med. Som är ett stödprogram som vi har i samarbete med socialtjänsten.
Mm.
Och vi har coachprogrammet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och i coachprogrammet så blir man matchad med en coach hos oss. Som man som ungdom då får träffa en gång i veckan, 2 timmar per gång. Mellan 1 till 3 år.
Mm.
Och på de här coachträffarna så hittar man på aktiviteter med sin coach varannan gång. Och det kan ju vara... allt möjligt vad man tycker om att göra. Men det kan vara att man går på bio ihop, går och bovlar, går på Gröna Lund. Vad man nu tycker är kul.
Ja.
Och sen varannan gång så jobbar man med olika övningar och pratar om olika saker. Och det kan vara övningar om självkänsla, om identitet, vem är jag, vad vill jag göra. Men också om framtiden och sätta mål kanske för framtiden och våga drömma om framtiden. Och sen så pratar man också massa om relationer, för det är ju någonting som kan vara... knepigt när man har haft det jobbigt hemma.
Ja, verkligen.
Att så här, sätta gränser mot andra, välja kompisar som är snälla mot en och sådana saker. Men också såklart att man ska få lära sig mer om vad missbruk och psykiska sjukdomar är och hur det påverkar en att ha en förälder som inte mår bra.
Mm. Superbra ju.
Ja.
Vilka är de här coacherna?
Ja, men alla coacher är också maskrosbarn, precis som alla vi som jobbar här.
Mm.
Och det brukar många tycka är väldigt skönt, att man får träffa och prata med någon som också är ett maskrosbarn. Och coacherna har massa olika bakgrunder och erfarenheter. Många kanske pluggar till att bli socionom eller lärare eller sådär, att jobba någonting med ungdomar. Men det är också väldigt blandat. Vissa har helt andra bakgrunder.
Mm.
Och vi brukar liksom matcha framförallt på personlighet och intressen och kanske lite vart man bor, så att det ska bli smidigt när man ses.
Ja. Och de här coacherna, de är ju coacher som vi anställer och utbildar och sådär.
Absolut. Och det är också viktigt att veta. Vi rekryterar de här väldigt noggrant för att det ska bli så bra som möjligt för er ungdomar. Och sen så utbildar vi och handleder dem under hela tiden som de träffar en ungdom hos oss.
Mm. Precis. Och coachprogrammet är väl något som vi än så länge bara har i Göteborg, Stockholm, Malmö. Mm. Eller inte bara, det är inte så bara.
Nej, det är verkligen inte bara. Så är det så att man är ungdom och lyssnar på det här och vill ha en coach och känner att så här, det här skulle vara bra för mig, så kan man höra av sig till någon av oss. Och det finns ju lite kontaktuppgifter på hemsidan.
Precis. Jag har faktiskt jobbat som coach en gång.
Just det, du har jobbat som coach. Hur var det?
Det var jättefint och kul liksom. Jag tror jag, medan jag pluggade ett socionom så var jag coach. För då hade jag liksom lite mer tid. Och då, jag fick en så himla fin relation till de ungdomarna jag var coach till. Vi sågs ofta, vi hördes och man liksom lärde känna varandra så himla bra. Vi fick en superfin liksom, ja, men kontakt och relation.
Gud vad fint att höra.
Ja.
Och jag tänker att det är precis det som är meningen. Att man ska få en liksom fin, varaktig kontakt. Och någon som man både kan prata om jobbiga saker med men också ha kul med.
Ja, precis.
För det berättar ju många ungdomar hos oss också. Att man kanske inte har en sån vuxen person i sitt liv.
Mm.
Så det är ju superviktigt.
Ja, verkligen. Men du.
Mm.
Risk- och skyddsfaktorer.
Precis, det är det vi ska prata lite mer om idag.
Precis, och det kan ju låta lite... Ja, men det kan vara lite svårt att förstå exakt vad det innebär, tycker jag. När man bara säger risk- och skyddsfaktorer.
Verkligen. Men det är ju så att alla människor har olika risk- och skyddsfaktorer i sitt liv. Och de kan ju vara på lite olika nivåer. Det kan vara risk- och skyddsfaktorer i samhället, i familjen, i en själv.
Mm.
Och om man ska förklara det lite enkelt så är det olika saker som kanske ökar ens chans att må bra eller risken att må dåligt.
Mm. Det var bra beskrivet ändå.
Ja, men vad bra.
Ja, precis. Och som du sa, alla vi har ju det här mer eller mindre.
Mm.
Och kan innebära lite olika saker för oss. Så det finns ju ingen så här, ett facit på hur exakt det bör se ut för en person.
Liksom. Nej, men verkligen. Och det finns ju ingen människa som har bara skyddsfaktorer och inga riskfaktorer. Nej. Eller bara riskfaktorer och inga skyddsfaktorer. Utan det där brukar ju vara lite både och. Liksom.
Precis. Och även om man inte då är ett massgrovsbarn så kan man, har man ju också det. Så de verkligen. Som växer upp i trygga hemförhållanden eller har liksom friska föräldrar har ju också risk- och skyddsfaktorer omkring sig.
Verkligen. Men om man är ett maskrosbarn så kan det ju vara så att man har lite fler riskfaktorer precis. Än andra. Och därför är det så himla viktigt att man får lära sig vad riskfaktorer är och vad också skyddsfaktorer är.
Precis.
Så det här kan man ju också påverka själv.
Ja. Kan du höra några exempel på vad det kan finnas för olika riskfaktorer?
Ja, men absolut. Och det kan ju till exempel vara att en av ens föräldrar har ett missbruk.
Mm.
Eller att en av ens föräldrar har psykisk ohälsa.
Mm.
Det kan ju också handla om att man i sin familj har dålig ekonomi.
Mm.
Eller har en förälder som är arbetslös. Det kan ju också vara att man bor i ett bostadsområde som är väldigt stökigt. Och precis. Det här är ju sådana saker som är runt en. Men sen kan det också vara saker som liksom är mer i en själv. Att man har det svårt i skolan, att man inte har några kompisar. Kanske att man blir utsatt för mobbning till och med. Att man inte har någon vuxen relation med tillit.
Man själv mår dåligt kanske.
Exakt, exakt. Så det kan det ju vara. Och sen, om vi ska prata mer om skyddsfaktorer, vilka det är. Så kan ju det vara att man har en förälder som är frisk och mår bra. Det kan ju vara att man har någon annan trygg relation till någon bra vuxen. Och det kan ju vara vilken vuxen som helst. Alltså det kan ju vara någon lärare i skolan som är bra, en kurator som är bra. Det kan ju vara att man har en moster som är bra, en tränare på innebandyn till exempel.
Precis.
Och sen kan det också vara faktiskt att man har regler och gränser i sin familj. Att man kanske måste vara hemma en viss tid eller sådana saker kan faktiskt vara en skyddsfaktor.
Det kanske man inte tänker direkt.
Nej, exakt. Ja. Verkligen.
Men man vet vad som, alltså att det är tydligt vad man har för förväntningar på sig.
Verkligen.
Och vad som är bra för en.
Verkligen. Och sen så kan det ju vara andra saker som är liksom utanför familjen. Och det kan ju vara att man faktiskt har vänner eller en kärleksrelation som är bra. Det kan vara att man går till skolan. Det behöver inte vara att man presterar jättebra i skolan eller att man har jättebra betyg. Utan faktiskt bara att man går dit. Oavsett liksom, resultatet av det. Och det kanske man inte heller tänker. Men så är det faktiskt. Och sen så är det faktiskt också så att om man har drömmar eller några planer för framtiden så är det också en skyddsfaktor.
Att man liksom tänker hoppfullt om framåt.
Verkligen. Och sen också att man har något fritidsintresse eller någon aktivitet. Det är också en skyddsfaktor. Och det är också så här lite oavsett vad det är. Mm. Det spelar ingen roll om det är att man går på teater en gång i veckan eller att man spelar fotboll. Mm. Utan att man har något annat sammanhang som man är i. Och sen att man har en social kapacitet. Och det går ju in lite i det här att ha vänner och sådär.
Mm.
För det gör ju att man inte blir så ensam.
Mm. Och social kapacitet betyder ju typ att man... Ja, man har lätt för sig att prata med andra, kanske kan vara social med andra och skapa och knyta relationer.
Verkligen.
Även om de stora och små relationer kan man säga.
Ja, exakt. Och sen så kan det ju vara också att man bor i ett tryggt bostadsområde, att man känner sig trygg där man bor.
Mm.
Och sen också faktiskt att sätta ord på sina tankar och känslor.
Mm.
Det är också en skyddsfaktor.
Mm.
Och nu när ni hör det här så kanske ni tänker att så här, jag har... jättemånga riskfaktorer och jag har inga skyddsfaktorer.
Mm.
Och så kan det vara, men man kan ju faktiskt också påverka sina skyddsfaktorer. Alltså att sätta ord på tankar och känslor, det är ju någonting man får lära sig, tänker jag.
Mm.
Det är inget som man bara kan, utan det är någonting man behöver hjälp med och kan öva sig jättemycket på.
Mm.
Och det kan man ju till exempel göra hos oss, eller hur?
Ja, precis. Och det kan man ju göra i alla stödprogram hos oss egentligen, tänker jag. Vi pratar ju om såna här saker i alla olika programmen på olika sätt. Och det kan man göra genom att man kan ju också göra det genom att försöka prata med sina kompisar eller kontakta en kurator och prata med eller skriva i vår chatt om man tycker att det är läskigt att liksom prata på andra sätt. Så man kan ju liksom öva på att sätta ord på dem på helt olika sätt.
Verkligen. Sen så tänker jag också att så här, har man ingen fritidsaktivitet men man känner att det här skulle jag vilja testa, att så här, gör det, testa lite olika saker, och det kanske kan vara superläskigt, men kanske har man någon vän eller någon vuxen i sin närhet som kanske vill följa med en eller sådär.
Precis.
Och det här med fritidsaktiviteter också, det kan ju vara olika sammanhang, som till exempel masker och span. Det kan ju vara att man går på torsdagsmys en gång i veckan.
Ja.
Det är också ett sånt sammanhang att vara i.
Precis, eller fritidsgården. Om man inte går till våran ungdomsgård, så kanske finns andra fritidsgårdar man kan gå till och hänga på och bara vara. Liksom.
Verkligen.
En annan miljö, en hemmamiljö att vara i på något vis.
Mm. Verkligen. Och jag tänker också att det kan vara lite skönt att höra det här med att bara gå till skolan. För att jag vet att många kan känna väldigt mycket press och krav kring skolan. Mm. Men att bara gå dit kan faktiskt i sig vara en skyddsfaktor.
Ja. Och det här är ju inte heller någon matte. Alltså det är ju inte att om jag har 5 riskfaktorer så måste jag ha 5 skyddsfaktorer för att väga upp. Utan det kan ju finnas, alltså det kan ju räcka med att man har en skyddsfaktor som är väldigt bra och stark för en. Som kan hjälpa. Det gör ju skillnad, så det måste ju liksom inte vara, det är ingen matte som sagt. Det måste inte vara x antal skyddsfaktorer för att man ska klara sig eller må bra. Utan det kan räcka med att ha en.
Verkligen.
Mm.
Och det tänker jag är superviktigt att ha med sig. Och att man kan påverka lite själv också.
Ja, men precis. Och att det liksom, det behöver inte heller vara, det behöver liksom inte vara en bestämd skyddsfaktor som är den enda som hjälper. Utan det kan ju också handla om att man själv ändå känner att man vill nå framåt, att man har framtidstro själv. Så en liksom stark inre känsla kan ju också göra väldigt stor skillnad.
Verkligen.
Mm.
Det är jätteviktigt, tror jag, med sig.
Men vi tänker att vi ska öva lite på det här tillsammans.
Ja.
För det är ju en del av det här. Att kunna liksom öka sina skyddsfaktorer eller liksom bli mer medveten och kanske kunna påverka dem på något sätt, så kan det vara bra att reflektera lite kring vad har jag för riskfaktorer i mitt liv och vad har jag för skyddsfaktorer i mitt liv. Så vi tänker att vi ska göra en övning tillsammans nu.
Precis. Så vi skulle vilja att ni går iväg och hämtar papper och penna, eller om man vill anteckna på mobilen så går ju det också bra.
Precis, så ni kan bara pausa poddavsnittet och så hämtar ni det ni behöver för att skriva ner lite.
Exakt. Vi har ju faktiskt redan gjort den här övningen. Vi fuskade lite för att ni inte skulle behöva sitta och vänta på oss. Så vi har skrivit ner våra risk- och skyddsfaktorer, hur det var för oss när vi var tonåringar.
Precis.
Vill du dela med dig, Helene?
Ja. Om jag börjar på vad jag hade för riskfaktorer, så hade jag ju en förälder som hade missbruk och psykisk sjukdom. under min uppväxt. Och det är ju, som vi pratade om, det är en ganska konkret, tydlig riskfaktor som vi alla delar, vi som identifierar oss som maskrosbarn. Mina föräldrar var skilda och jag tog väldigt mycket ansvar hemma. Jag tänker att det också är en riskfaktor. För att jag pratade inte heller med någon. Jag liksom berättade inte för någon vuxen om hur jag hade det och hur min förälder mådde och sådär. Och det tänker jag är en riskfaktor att jag liksom... Ja, men jag hade nog vissa trygga vuxna omkring mig, men jag utnyttjade inte det. Alltså jag pratade inte med någon om det. Nej. Även om det fanns några trygga som kanske hade lyssnat. Som jag vet nu idag, att så här, men de här hade jag ju kunnat prata med. Ja. Men jag förstod inte riktigt det då, tror jag.
Precis.
Jag fastnade lite på att så här, det var lite svårt att minnas liksom, alla riskfaktorer. Jag tror säkert att det fanns några fler.
Ja.
Men skyddsfaktor, jag hade ju tur att ha en förälder som är frisk och mår bra.
Mm.
Och jag hade också turen att ha väldigt fina vänner.
Mm.
Jag har ju pratat om det förut, tror jag. Att, så här, jag har ju kvar mina barndomsvänner nära i mitt liv fortfarande.
Mm.
Så jag hade ett ganska tajt grupp vänner som jag umgicks med väldigt mycket och nära. Och det tror jag var en av mina starkaste skyddsfaktorer. För jag växte också upp i ett bostadsområde där det hade kunnat bli värre. Det fanns liksom en del kriminalitet och utsatthet där jag växte upp. Men jag tror att väldigt mycket på grund av att jag hade en så tajta relationer till mina kompisar och vi tillsammans liksom inte gav oss in och gjorde dåliga saker för oss, gjorde stor skillnad för mig.
Mm.
Så jag tror att mina vänner var liksom en bra sån skyddsfaktor. Och sen gick jag också på lite fritidsaktiviteter. Jag tyckte det var väldigt kul att spela fotboll. Det gjorde jag i några år när jag var liten och dansade tyckte jag väldigt mycket om att göra. Mm. Och det tyckte mina kompisar om, så det var mycket det vi gjorde. Istället för att liksom vara ute och göra dumheter så var vi typ hemma och dansade i vardagsrummet istället eller på någons rum och sådär.
Mm.
Så det var nog också en väldigt stark skyddsfaktor för mig. Att vi liksom hade det stora intresset tillsammans och delade liksom.
Gud vad bra.
Mm. Vad hade du för några risk- och skyddsfaktorer?
Alltså, när jag lyssnade på dig nu så kände jag bara, gud vad likt vi har haft det. Jag hade också en förälder som hade psykisk ohälsa. Och mina föräldrar var också skilda. Så att för mig var det väldigt olika liksom, från vecka till vecka. Mm. Men den här oron fanns ju hela tiden där.
Mm.
Och också det här stora ansvaret som jag tog hemma. Mm. Som ju såklart är en riskfaktor. Min förälder jobbade inte heller i perioder liksom. Så det var ju såklart också en riskfaktor. Och precis som dig, Helene, så hade jag ju... Jag hade andra vuxna runt omkring mig, men jag öppnade inte heller upp för dem. Så att jag berättade inte för dem hur det var. Vilket gjorde att jag blev ju väldigt ensam med allt det jobbiga.
Mm.
Och sen så... hade jag ju då, precis som dig, en förälder som mådde bra. Vilket ju var en skyddsfaktor såklart.
Mm.
Och sen så hade jag också väldigt lätt i skolan. Har alltid haft det. Vilket gjorde att jag gick till skolan och trivdes ganska bra där.
Mm.
Och sen hade jag också bra kompisar. Vilket var jätteskönt såklart.
Mm.
Och lite aktiviteter. Jag spelade fiol ganska länge. Även om jag inte tyckte det var så kul så gjorde jag ändå det. Och har också ridit under hela uppväxten.
Mm.
Så det var också en sån grej att komma iväg till stallet och så.
Mm.
Och det som kanske också var en riskfaktor, nu hoppar jag lite här, men det var att jag kunde nog inte liksom sätta ord på mina tankar eller känslor. Jag förstod inte riktigt varför jag kände som jag kände eller varför jag mådde så dåligt.
Mm.
Så det var ju också en riskfaktor.
Mm. Absolut. Det känner jag också igen mig.
Ja, precis. Så att, ja, det har varit lite både och, helt klart.
Och det är ju ofta så för alla att det är en liten blandning.
Ja.
Och att så här, vissa skyddsfaktorer kan ju vara starkare för mig. Även om vi kan ju ha liksom samma typer av skyddsfaktorer, men att de känns olika för oss. Eller har liknande riskfaktorer, men att de upplevs olika. Så vissa risker Även om de är lika kanske den är större risk för mig än vad den är för dig.
Verkligen.
Så därför kan man inte heller jämföra sig. Så det är ju viktigt att det säger också när ni också har gjort den här övningen. Att det går inte att mäta på det sättet. Utan man måste känna själv, så här, vad behöver jag?
Verkligen. Och nu har ni skrivit ner era och kanske kika på dem och funderar. Och då vill jag liksom komma tillbaka till det här igen. Att så här, är det någonting som ni själva kanske redan har gjort för att skapa en skyddsfaktor? Alltså omedvetet då kanske. Men har ni kanske öppnat upp för någon vuxen? Eller för kanske någon kompis till att börja med? Att så här, wow, vilken grej. Vad bra att ni har gjort det. Eller så här, går ni till en fritidsaktivitet varje vecka? Ja, det är ju hur bra som helst.
Ja.
Så jag vill så här, skjuta in att känna er stolta över det ni faktiskt redan har gjort.
Verkligen.
Och har ni inte liksom gjort någon av de sakerna så är det så inte att ni ska känna er dåliga för det. Utan att bara genom att lyssna på den här podden så är ni faktiskt på god väg, tänker jag.
Ja.
Ni skapar er kunskap.
Precis. Precis, ni skaffar kunskap och ni försöker jobba med det. Ni har inte heller kanske vetat om det här innan. För jag tänkte mycket på det här med, vi pratade om att man kan ju påverka. Så tänkte jag så här, gjorde jag någonting för att påverka? Och jag tror inte jag gjorde det medvetet, för att jag visste inte om det här då. Visste
nej,
du om det
när nej, du var? Alltså jag hade ingen aning. Jag kände bara att så här, jag har det annorlunda än mina kompisar och jag känner mig ensam och det är pinsamt och jättejobbigt.
Ja, jag trodde nog också att jag inte kunde påverka min situation. Jag tänkte nog så här, för att jag skulle bli precis som min förälder. För att min förälder hade blivit som sin förälder. Jag tänkte liksom att det är förutbestämt.
Verkligen.
Det är lite det man ärver och det är lite så det blir, tyvärr.
Så tänkte jag också.
Men det är ju verkligen inte så. Man kan ju påverka jättemycket saker. Man kan ju inte påverka allt.
Nej.
Man kan ju inte påverka sin förälders mående till exempel.
Exakt.
Men man kan ju påverka vissa saker. Och det kanske vi ska prata lite om. Hur kan man göra? Vet du om det var någonting särskilt du gjorde? Eller har du någon tanke på så att det här kanske jag nu i efterhand när du vet om det här med risk- och skyddsfaktorer tänkt på att det här skulle jag kunnat göra?
Ja, jag tänker att jag skulle ha öppnat upp för någon vuxen och berättat och att jag nog hade fått mer hjälp då.
Mm.
Men jag vet också hur otroligt svårt det var.
Mm.
Så jag tänker att för mig hade det nog varit bra med en chatt kanske i början där jag kunde vara anonym och inte behövde säga vem jag var. Och liksom få testa lite. Men jag tror absolut att det hade varit jättebra för mig. Men också det här att veta att jag inte var ensam, tror jag att jag bara hade fått behövt höra liksom.
Ja.
Men utöver det så vet jag inte. Jag tror också det här liksom att sätta ord på tankar och känslor, att jag hade behövt göra det. Och det hade inte jag bara kunnat göra hux flux, utan jag hade behövt hjälp med det.
Mm.
Jag tänker kanske av en kurator eller alltså någon vuxen som kunde hjälpa mig med det helt enkelt.
Ja, för det är ju lite klurigt.
Det är supersvårt.
Ja.
Vad tänker du kring din situation?
Men jag tänker nog samma. Det hade varit superbra för mig om jag pratade med någon om hur jag hade det.
Mm.
För jag berättade inte för kompisar heller riktigt. Det tog ett tag innan jag började testa och göra det lite grann. Det tog också ett tag för mig att förstå liksom att jag, alltså hur illa det var också, tror jag. Jag förstod nog inte riktigt det i början, utan det var nog mest bara någon slags överlevnadsinstinkt av att lösa det som behövde lösas i familjen. Men så jag tror att jag hade behövt berätta för någon bara för att förstå lite tydligare och sen absolut behövt prata med någon vuxen. Att vågat bara testa lite olika vuxna också kan man ju göra.
Verkligen.
Man behöver ju inte gå till liksom och berätta exakt allt på en och samma gång för någon. Utan man kan ju liksom testa om det är någon man liksom tror att man kan lita på eller känner sig bekväm med. Någon vuxen man tycker om. Och gå och berätta lite grann i början. Och sen kan man gå och berätta lite mer om det känns läskigt liksom. Så det inte behöver bli ett så stort steg om det känns superläskigt. Utan man kan ta det lite stegvis.
Verkligen. Det tycker jag också. Mm. Att det inte ska kännas liksom helt övermäktigt. För jag förstår att det kan göra det.
Mm.
Det är också helt... Alltså, det är inte konstigt att känna så.
Nej, precis.
Men att liksom ta det stegvis.
Ja.
Mm.
Och det kan ju handla om olika saker. För att jag tänkte också på det med skolan. Att det var nog också en skyddsfaktor för mig. Men jag, och det gick bra för min skola. Men jag hade jättemycket... Jag la jättemycket av mitt egen värde i hur jag presterade. alltså om det gick bra för mig i skolan, då var jag en bra person. Gick det dåligt så var jag inte en bra person. Och det stämmer ju inte heller. Men det kändes verkligen så. Det kändes verkligt för mig. Och jag var lite så där. Jag låg alltid i mitten. Jag var inte bäst i klassen, jag var inte sämst i klassen. Jag låg mitt emellan. Vilket ju var bra, så det gick ju ändå bra för mig i skolan. Men jag tyckte att jag inte gjorde tillräckligt bra ifrån mig ändå. Och jag tror att det hade också varit någonting att prata kanske med lärarna om det. Att det känns jobbigt för mig. Jag vet inte hur jag ska göra. Och jag tyckte inte att jag kunde göra bättre heller, för att det var så mycket som pågick hemma liksom. Det fanns liksom inte mer utrymme för att göra mer läxor eller tänka på det ordentligt, utan för att det gick åt så mycket energi till att ta hand om hemmet eller trösta min förälder eller, ja men ni vet, allt som man kan behöva göra när man har föräldrar som inte mår bra.
Verkligen. Precis så var det för mig också. Att jag hade väldigt liksom mycket fokus på vad jag presterade i skolan, och nu så här i efterhand kanske jag bara, men vad bra att jag ens gick dit. Alltså, ja. Och hur jobbigt liksom det var kring allting hemma, man kanske inte kunde sova. Det var inte konstigt att man kom för sent ibland eller att man inte kunde göra läxan. Det var ju helt, helt rimligt i den situationen.
Mm.
Så det hade jag liksom bara velat plocka bort från mig själv. Allt det här dåliga samvetet för det man inte klarade av.
Ja.
Det var ju helt rimligt att det var så.
Så den främsta saken alla nog kan göra är ju att försöka hitta någon att prata med. Skapa relation till andra liksom. Och det är ju svårare för vissa än för andra.
Mm.
Absolut. Men jag tror att det gynnar alla att försöka hitta någon att prata med. Och börja lätt där det känns kanske lite mindre läskigt då.
Men verkligen.
Mm. Vad kan man mer göra? Alltså, man kan ju försöka ta sig till, vi pratade om det, en aktivitet. Försöka hitta en annan miljö, en hemmamiljö att vara hos.
Ja.
Och alla har ju liksom inte råd att gå på aktiviteter, för vissa aktiviteter kan ju kosta pengar liksom. Mm. Men man kan ju alltid gå till en fritidsgård eller en ungdomsgård.
Mm.
Man kanske kan också så här vara med kompisar om man har det. Alltså vara hemma hos en kompis som har det tryggt hemma. Och spendera tiden där, om det går.
Det är så bra tips tycker jag. Och just kompisars föräldrar kan ju vara superbetydelsefulla.
Ja.
Bara att man får äta middag någon annanstans och vara i en annan miljö.
Verkligen.
Det tror jag jättemycket på.
Verkligen. Och så här, det finns ju hobbysar och fritidsintressen som inte kostar pengar. Och jag vet att vissa, jag säger vissa för att jag själv inte är så bra på det här. Vissa tycker ju jättemycket om att rita och måla liksom.
Exakt.
Och att man kanske kan hitta ställen att göra det på.
Verkligen.
Eller liksom så här, vissa intressen behöver, alltså så här, om man går på en aktivitet så kan det kosta pengar. Men det finns ju också många ställen som erbjuder sånt gratis, så man kan googla runt lite.
Precis, jag tror att det kan finnas liksom körer eller så här olika idrottsgrejer som inte behöver kosta så mycket.
Precis, och annars så kan man ju också göra det själv. Alltså dansa kan man göra i sitt rum själv, utomhus själv. Spela fotboll kanske man kan liksom göra med sina kompisar också. Alltså så att det finns ju ändå sätt att göra sina aktiviteter på. På andra sätt liksom.
Verkligen.
Man kan också söka pengar för att få hjälp liksom ekonomiskt med att gå på vissa aktiviteter om de kostar, vet jag.
Precis.
Jag vet att Majblomman till exempel brukar göra det. Då kan man söka lite pengar från.
Just det.
För att kunna gå på en aktivitet.
Just det.
Vad kan man mer göra då, Maria? Har du några bra tips? Om vi tänker utifrån det vi gör. Jag tänker så här, vi har pratat jättemycket om så här, att prata med någon och att göra saker med sina kompisar. Men om man inte har kompisar?
Ja, jag skulle vilja slå ett slag för det här att drömma för framtiden.
Mm.
Jag tänker på det som vi har gjort ibland på läger eller på torsdagsmys och sådär. Mm. Man kan göra sådana här vision boards för framtiden. Där man liksom bara tillåter sig att drömma helt fritt. Vad vill jag göra med mitt liv? Vad vill jag vara om, kan man ju välja till exempel 10 år.
Precis.
Och liksom se framför sig vad det är man skulle vilja vara då. Och det där kan ju se så olika ut för alla, tänker jag.
Mm.
Vissa kanske drömmer om att resa, bli yogalärare eller att plugga till jurist eller att kanske jobba på fritids med barn. Alltså det kan ju vara precis vad som helst. Och inget är ju sämre eller bättre än det andra. Men bara att liksom ha någon tanke om framtiden kan vara jättevärdefullt. Bara för att liksom ha något att se fram emot.
Verkligen. Och det där kan ju också vara svårt. Alltså det kan jag själv relatera till, att det kan vara lite svårt om man då tänker till exempel att så, men jag har inte de förutsättningarna. Eller jag... Alltså hur ska jag kunna bli det när mina föräldrar är så här? Eller när jag bor där jag bor i ett... Alltså om man bor i ett område där det är kanske fattigare eller mer utsatt eller väldigt kriminellt eller sådär. Men försök göra det utan begränsningar. Tänk, vad skulle du vilja komma utan begränsningar? Om du hade alla förutsättningar i hela världen, vad skulle du vilja då? För att det går att nå. Även om det känns svårare eller som en längre uppförsbacke för en än för andra liksom, så... är det ju aldrig liksom helt omöjligt.
Verkligen.
Och det kanske kan vara någonting att sträva efter. Och sen kanske den vägen ändrar sig på vägen. Liksom. Eller det målet kanske ändras på vägen.
Verkligen. Men bara att ha liksom någon tanke och dröm om framtiden, precis, är ju superviktigt.
Det här gjorde jag faktiskt en övning i ett tidigare poddavsnitt.
Ja, vad bra.
Om framtidsdrömmar och tro. Så där kan man, ni kan gå tillbaka i poddlistan och titta efter den övningen och göra den också. Den rekommenderar jag verkligen för att öva lite på att drömma och tänka på olika sätt.
Superbra ju. Och vad kan vi mer liksom, tipsa om vad man själv kan göra?
Ja, jag tänkte ju på det här med om, så har man inga vänner, vad gör man då? Och då... Där tänker jag också att man ska försöka vara lite modig. Och det, man kan ju hitta vänner på olika sätt. Har man det tufft med vänner eller blir mobbad eller så, då är det också superviktigt att man pratar med någon vuxen som kan hjälpa till.
Verkligen.
För att man ska inte behöva bli mobbad.
Nej.
Och mobbing handlar ju sällan om en själv, även om man blir utsatt. Det är inte dig det är fel på.
Verkligen inte.
Men har man inga vänner så försök vara lite modig och försök prata med folk eller leta upp någon. Och vänner kan man också hitta på sådana här fritidsintressen till exempel. För då kommer du ju träffa andra som också tycker att samma sak som du tycker är kul är roligt.
Verkligen.
Tycker du det är kul att spela fotboll, då kan du testa och pröva det. För då kommer du träffa andra som tycker att det är kul att spela fotboll, kanske hitta kompisar där. Eller testa gå på ungdomsgårdar eller... hitta andra ställen där andra människor är, så kanske man kan hitta kompisar på de ställena. Det finns ju alltid någon som också är mer lik dig. Även om man liksom går i en skola kanske där man känner att jag sticker ut eller jag tycker inte om samma saker som andra gör, så finns det ju alltid andra sammanhang där det finns människor som är mer lik dig.
Verkligen.
Så försöka leta efter det helt enkelt.
Verkligen.
Det är ju inte kört bara för att man inte har känner att man har kompisar här idag liksom.
Nej, verkligen inte.
Men vi har också pratat om att så här, man kan ju inte förändra allting. För det är ändå viktigt att man inte försöker förändra saker som faktiskt inte går. Och det är ju ändå någonting som är värt att nämna. Att jag var ju inne på det, att man kan ju inte förändra sin förälders mående. Det måste den göra. Det är liksom ett jobb för den. Det kan inte vi bestämma över. Även om det känns så. Om man så gärna vill att ens förälder bara ska må bra. Liksom. Och vi brukar prata om den här sinnesrobönen som ett verktyg. För att liksom, göra det tydligt för en själv. Kring vad är det för saker jag inte kan förändra. Och vad kan jag förändra. Vi kanske ska gå igenom den lite.
Ja, men jag tänker det. För att. Det är ju superviktigt, för det är ju faktiskt så att det finns saker som man inte alls kan påverka. Och det är väldigt viktigt att man känner det också, att det här är inte mitt ansvar, jag kan inte påverka det här.
Precis, och när det landar lite i en själv, och att man kan, då är det mycket lättare att ta lite avstånd från det. Då blir det också lite lättare att hantera, tror jag, när man säger, okej, men jag kan faktiskt inte påverka, jag kan inte ta ansvar över det. Det kan ta lite tid såklart, att man behöver jobba lite med det. Men det brukar vara väldigt skönt. Alltså jag tyckte det var jätteskönt när jag insåg att jag inte kan göra min mamma frisk. För att jag jobbade så mycket med det när jag var liten. Med att jag försökte påverka hur hon mådde och försökte göra henne gladare och piggare och sådär. Men det, när jag insåg att det inte går, så blev det lite lättare för mig, tyckte jag. Att hantera den situationen.
Ja, och det var faktiskt precis samma för mig. Och jag tror att det där är så vanligt. När man har en förälder som inte mår bra. Att man tror att så här, men bara jag är lite gladare, lite bättre, så kommer det bli bra.
Precis.
Men så är det ju verkligen inte.
Nej. Men hur är den här sinnesrobanen då, Maria?
Ja, men den handlar ju om att man ska acceptera det som man inte kan förändra och mod att förändra det som man kan och förstånd att inse skillnaden.
Precis. Jag brukar ibland upprepa den i mitt huvud bara för att liksom påminnas.
Ja, det var bra.
Så man kan ju antingen skriva ner den och så påminnas. Man kan ha det på mobilen, kanske som en bild. Men man kan ju också faktiskt göra det rent konkret, alltså göra det som en skrivövning om man vill.
Så exakt.
Så kan man ju liksom skriva för så här, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra. Mm. Nej, nu sa jag fel.
Ja, jo men du sa rätt.
Så jag sa rätt?
Ja.
Okej, så då kan ni skriva ner så här, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Och sen skriver ni där under, vad är det för saker jag faktiskt inte kan förändra? Mm. Jag kan ju inte förändra att min förälder är sjuk. Eller jag kan inte förändra att min förälder mår dåligt. Eller att min förälder utsätter mig för våld eller övergrepp eller sådär. Eller jo, det kan man förändra. Förlåt, det behöver jag ursäkta för. För man kan berätta för någon och få hjälp i sin situation. Det kan man göra. Men man kan inte förändra sin förälders beteende.
Nej,
men det kan vi inte göra.
Det är en viktig skillnad.
Ens förälders beteenden och förälders känslor och tankar och vad de säger och gör. Det kan inte vi förändra.
Mm. Men vi kan ju inte förändra heller var våra föräldrar bor, till exempel vad de har valt för bostadsområde eller sådär.
Precis, har man det jättetufft hemma och inte kan bo med sina föräldrar, så det man kan göra då, det är ju att prata med en vuxen och få hjälp kring sin situation. Det kan man själv göra. Mm. Sen kan man inte själv, som du säger, påverka hur ens föräldrar bor och sådär. Och det är ju upp till olika situationer. Det man däremot kan göra är sen när man blir äldre påverka sin situation. Man kan välja vart man ska plugga om man vill göra det. Man kan flytta till en annan stad om man skulle vilja det. Och här är ju sådana saker som det är här sakerna drömmarna kommer in också. Att ni kan redan nu börja så drömma kring vad vill jag göra när jag går ut grundskolan. Skulle jag vilja bo någon annanstans? Skulle jag vilja plugga? Skulle jag vilja jobba? Vad skulle jag vilja göra liksom? Och det här kan ju också hjälpa en lite i den känslan.
Verkligen.
Men som sagt, där kan ni i början bara lista vilka saker kan jag inte förändra. Så ni kan säkert komma på fler än vad vi har kommit på nu. Mm. Och sen så tar man nästa rad i sinnesrobönen och skriver. Och vad var den nu ramade?
Precis. Mod att förändra det en kan.
Just det. Och då kan man skriva under den rubriken, så skriver man, ja men jag kan prata med min lärare om hur jag har det hemma, till exempel.
Mm.
Vad kan man mer skriva?
Kan gå till skolan, även om det känns jobbigt.
Precis. Jag kan gå upp ur sängen idag, även om det känns jobbigt.
Mm.
Det kan ju också vara en sån grej.
Precis.
Det kan vara små och stora saker.
Precis. Det kan vara att våga prata med någon i klassen som man tycker verkar snäll.
Ja, precis. Eller höra av sig till någon på telefonen.
Ja.
Skriva till någon. Gå in i en stödchatt, anonym chatt.
Ja, verkligen. Bra.
Mm.
Det kan vara sådana saker.
Mm.
Och den sista biten av sinnesrobönen är förstånd att inse skillnaden. Och vad betyder det?
Precis. Då ska man ju då liksom inse skillnaden mellan de här två. Alltså, jag kan inte göra min förälder frisk, men jag kan se till att jag mår bra. Fast min förälder mår dåligt. Jag kan ta hand om mig själv.
Mm.
Även fast min förälder är sjuk och mår dåligt.
Exakt.
Det är till exempel en sån sak som jag brukar skriva.
Mm. Så viktigt och så svårt också.
Mm. Jättesvårt.
Mm.
Och att det kan ju såklart påverka hur man mår om ens förälder mår dåligt. Men det jag kan göra är att försöka göra saker jag mår bra av.
Mm.
Om jag mår dåligt kan jag prata med någon. Försöka hitta någon att prata med. Eller men se till att jag mår bra helt enkelt.
Mm, verkligen.
Mm. Ja. Så det är lite olika tips på hur man kan göra för att stärka sina skyddsfaktorer och minska sina riskfaktorer.
Mm.
Och vad ni som har lyssnat nu, vad grymt att ni har lyssnat. Ni som har skrivit ner, superbra. Fortsätt eller gör det här igen. Man kan ju uppdatera den här listan. Man kan göra om den här övningen hur många gånger som helst. Och även om man inte har gjort övningen med oss idag, så är ni ju grymma som har lyssnat på det här. Ni kanske kan plocka upp någonting som ni tar med er till ert liv och som kanske kan ge lite pepp och styrka i det.
Verkligen. Så fint att ha fått prata med er.
Verkligen. Och kom ihåg att det är inte matte. Och det är inte heller kört att det finns saker ni kan göra för att påverka ert liv. Och att ni kan få en positiv framtid trots att det känns hopplöst idag kanske.
Verkligen.
Och har ni några funderingar nu när ni har listat era risk- och skyddsfaktorer eller har väckt tankar och funderingar av att lyssna på poddavsnittet, så får ni jättegärna höra av er till oss på podden. För vi har ju en egen mail som heter podd@maskrosbarn.org. Så det går ju också jättebra.
Ja, verkligen. Jag kom på en till sak som jag bara ville tipsa om.
Ja.
Och det är ju det här vi sa om att prata med någon vuxen.
Mm.
Vi har ju någonting superbra som heter digital kurator hos oss. Där jag faktiskt råkar veta att det finns lediga tider.
Mm.
Så det där kan ju också vara någonting. Om man vill prata med någon som också vet hur det är att vara ett maskrosbarn, men också är kurator och kan stötta en i en situation.
Ja.
Så det kan ni hitta mer info om på hemsidan också.
Precis. Och både vår chatt och våra digitala kuratorer är ju öppet för alla ungdomar.
Mm. Exakt.
Oavsett var i Sverige man bor.
Mm. Precis. Mm.
Superbra tips. Och hörni, tack för att ni har lyssnat idag.
Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med. Det känns ju otroligt. Jag har gjort mitt första avsnitt som programledare med dig, Elin.
Superbra. Och det kommer bli superroligt att du ska fortsätta.
Mm.
Så båda våra röster hör ni nästa månad redan.
Ja.
Får ni ha så bra tills dess.
Ja, ta hand om er.
Hej då.
Hej då.
Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden. Men vi är skapta för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat. Men vi var för små för att kunna slå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag. Men vi lever än idag för vi är maskrosbarn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka, tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta. För det finns folk som inte fattar hur vi orkar. Vi ska kämpa, vi ska klara. För maskrosbarn är vi födda till att vara. Ett maskrosbarn slutar aldrig kämpa. De försöker fast de kan få vänta. För det är det som gör oss starka och unika. Enskilda individer olika men ändå lika. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Jag vet att det känns som försök att blicka fram. Finns ju för att kunna ta hand om varann. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat. När dagarna blev tunga bestod av skrik och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår. Måste vida in och ut på det som är ditt liv. Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner frid. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra. Kolla på Therese och vad hon blivit idag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav. Men kämpade sig upp och skapade maskrosbarn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa. Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra. Vi vet att du klarar, vi vet att du kan. Det är aldrig för sent, bara greppa någon sand. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går.